Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. I dag en sånn jævla dag hvor jeg har gått inn i OneNote-appen og opprettet sånn gjøremålscheklist, fordi jeg har mye å gjøre. Og så ender jeg faen meg opp med å bare, nå har jeg suttet i 55 minutter og sett etter videokamera, til tross for at jeg relativt analfabetisk når det kommer til funksjoner. Alt jeg trenger. Jeg kjøpte et GoPro-kamera, GoPro Hero, etter andre, fordi jeg ville ha noe som var enkelt å ta med seg på turné og filmeshowene. Og så tenkte jeg selvfølgelig ikke på at GoPro-kamera er ræva i mørke rom. Så det er jo på grensa til ubrukelig for det. I tillegg så, det er to funksjoner jeg så etter. 4K funker i et mørkt rom, altså når jeg skal filme et show, og som jeg kunne styre kamera, altså starte kamera backstage, altså sette opp før show, og så starte den med mobilen. Og det funker jo ikke på det GoPro-PC, så fremst ikke kamera og telefon er på samme nettverk, og det er jo et jævla styr når man reiser rundt omkring. Det er ikke bestandig du har noe wifi å koble deg på. Så jeg holder på, heldigvis har jeg min gode venn Gråbein, som har all skille med eller peiling på denne typen ting, og så la jeg også ut et spørsmål på Facebook, og da får jeg en masse tips. Poenget mitt er bare, snakk om å bruke tida på ting som ikke burde prioriteres akkurat nå. Jeg har shit to do, og så ender det opp med at jeg sitter og kuker med noe helt annet. Så det er fascinerende. Det er ikke det at de andre tingene man gjør er noe mindre. Det er ting jeg har lyst til å gjøre, men helvete det der, hvor mye mer interessant alt annet blir enn det man må gjøre. Hvor mye alt kan suge hvis du må gjøre det. Jeg husker stand-up har en historie i denne boka, så jeg tror det er This is not fame om at, må vente, nytt kameratips. This is not fame om at han mens han bodde i LA, så kom han på et eller annet vis, ble han invitert på en purr-innspelning, hvor jeg tror det var Eric Everhard, for de av dere som feinschmeckere. Liker ikke, han virker ikke som noen hyggelig fyr. Men dyktig til det han gjør. Men uansett, Eric Everhard skulle være med i scene, stand-up var bare der for å se på, og det er jo kleint, når du ikke har noen funksjon. Men Everhard var forkjølt. Jeg vet ikke om han hadde influensa, eller om han bare var forkjølt, og så slo det stand-up at alt suger når du må gjøre det. Liksom selv porno suger hvis du er nødt til å gjøre det. Jeg prøver bevisst nå å si, for jeg har fått så mye kritikk for at jeg før sa porno. Nå prøver jeg å si porno. Det er en forskjell på porno og porno, ikke sant? Ja, porno. Jeg kan ikke begynne å si pornografi, for det er liksom ikke helt kompatibelt med min jævla dialekt. Så porno, 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 porno. Uansett, det er jo ting å prate om denne uka. Men den saken jeg har fått tilsendt av flest, og jeg liker at det er liksom to ting jeg tydeligvis er. Jeg ble postnordmann etter at jeg var på Kåss til kvelds og pratet om mine erfaringer med det kvasiselskapet PostNord. Og så er det vådeskudd og politiet. Så jeg vet ikke hvor mange som har sendt meg denne saken om at det var avfyrt et vådeskudd i bilsjappe i Bodø for noen dager siden. Løsnet et utilsiktet skudd med tjenestepistolen. En polititjenesteperson avfyrte et utilsiktet skudd med pistol hos en bilforhandler i Bodø onsdag formiddag, opplyser politiet i Nordland. Spesialenheten etterforsker saken, som betyr at den er mest sannsynlig allerede henlagt. Ingen kritikkverdige forhold. Helvete, jeg må bare skru av meg lyden. Polititjenesteperson som disponerer tjenestepistol er ansatt ved Bodø politistasjon. Ja, de ansatte ved bilforhandleren blir fulgt opp av arbeidsgiver, og så en av de viktige tingene, var tjenesteperson på oppdrag? Det var ingen forutgående hendelse som tilsier bruk av skytevåpen hos politiet. Det er både uheldig og alvorlig. Det er klart, man flirer jo av det her helt til det går liv, helt til politiet skyter noen andre i et vådeskudd. Og så hiver de inn det relevante her. Politiet er nå i flere runder med midlertidig bevæpning. Da går de i operativ tjeneste med tjenestevåpen på seg. Vent da, politiet er nå i en av flere runder med midlertidig bevæpning. Er de det, altså? Det var jeg ærlig talt ikke klar over, at politiet i Bodø var permanent midlertidig bevepnet. Men uansett, det ikke åpnes opp for det her. Nå får vi jo se hva spesialenheter finner ut for de henlegger. Kanskje denne tjenestepolitimannen bare var ute etter en bedre deal? Jeg mener, biler dyrt, og jeg vil tro at hvis du involverer, ikke bare viser at du bevepnet, men I tillegg viser at du villig til å fyre av et skudd, så bør du få 3% avslag på bilen, vil jeg tro. Gudene vet. I en annen politirelatert sak, hvor politiet heller ikke kommer særlig godt ut, så jo Cliff Arne I retten slåss for å bruke politiuniform. Frank Arne Olsen vil ikke gi opp politiuniformen sin. Det her altså, som advokaten til Cliff Arne sier, en tøvsak. Og greia at Cliff Arne, fra selvvis I Norvik, har i 15 år har komiker Olsen spilt karakteren Cliff Arne, politimann fra Narvik. Nå vil politiet inndra uniformen fra Olsen etter at han la ut en film på Facebook. Facebook-siden, Cliff Arne fra selve Narvik, der karakteren angivelig var ute på oppdrag med politihunden Psycho, som av rasen Lhasa Apso, og jeg vet ikke faen hvorfor det relevant. At Olsen var ute I det offentlige rom og filmet iført politiuniform, mener de kan ville det publikum til å tro at det en ekte politimann. Vel, det sier mye om politiet. Hvis Cliff Arne, hvis publikum kan se en Cliff Arne-video og tro at det en ekte politimann, altså vi snakker ikke Breivik her, Så burde vel purken gå I seg selv. Og så det et eller annet med, det bare noe med den her, jeg vet da faen hvor gammel Frank Arne Olsen men jeg tror nok han en del eldre enn meg. Det blir altså så herlig harrig. Tonen var munter I rettskorridoren I minutterne før retten ble satt. Olsen, som tidligere hadde uttalt at han akta å stille opp I bare underbuksa, var I stedet anstendig kledd I grå blæser med en lysere grå t-skjorte. Jeg gikk bort fra stille I bare underbukset da jeg så på gradestokken, sier han spøkefullt. Men jeg har badekåpa I sekken, supplerer han. De setter seg ned I rettssalen. Hansen skjenker, altså advokaten skjenker vann I Olsens kåp. Jeg håper det brennvir, sier Olsen og ler. Det altså så herlig harrig. Herlig harrig og skår for Cliff Arne, og måtte han få fortsette å bruke den helvetes uniformen. Det ikke som jeg helt fjern for innsigelsene til purken her, men kom igjen. Hvorfor nå? Hvorfor etter 15 år skal de plutselig begynne å sette foten ned, når det åpenbart ikke har skjedd noen Cliff Arne-relaterte utilsiktede hendelser? Og Cliff Arne meg bekjent ikke bevepnet heller. Ikke midlertidig bevepnet. Hvis han plutselig fer rundt og tar med seg skarpladd våpen når han skal sjekke ut et potensielt nytt bilkjøp, så blir det noe annet. Ellers så, ja, jeg skal jo I morgen, for de av dere som på Patreon, patreon.com/dagsordas, dere får podcasten reklamefritt, og en dag før alle andre. Fordi på Patreon I morgen, for resten av dere I dag, jeg med på misjon. Jeg vet ærlig talt ikke når det går, jeg vet ikke om det spilles inn direkte. Men jeg stepper inn for godeste Atle Antonsen, som vikar, altså en episode. Det mulig det blir en T-episode, men jeg vet ikke. Så Golden ringte meg og spurte om jeg ville være med, og så sa jeg ja, selvsagt. Og så fikk jeg en melding fra noen I VG dagen etterpå, det her var vel på tirsdag, hvor det sto bare, stemmer at du skal være, og jeg bare svarte ja, det stemmer. Og så var det, kan du sitere deg på det, absolutt. Men så får jeg da en melding fra, umiddelbart etterpå, så ringer telefonen, fremmed nummer, og jeg bare sa til fruen, det her garantert Dagbladet. Så jeg tar ikke telefonen, og så får jeg en melding, og da det altså noen som benytter, hvor flaut må det ikke være å være journalist, og skrive, hei Dag, ta kontakt fra Dagbladet/se og hør. Ser du skal være vikar for Atle I misjon, og har noen spørsmål I den forbindelse. Ser du, hvordan det å få jobben under disse omstendighetene? Gleder du deg til å ta fatt på rollen? Hvordan fuckings rolle? Det en jævla episode, det ingen rolle. Og hva tenker du om anklagene som rettet mot Atle Antonsen? Som om jeg skulle fuckings uttale meg I Dagblad om det her fanskapet. Det ingen ny rolle, det en episode, og saken jo bare fuckings trist. Jeg hele tiden, og sagt det flere ganger, at Atle det hyggeligste mennesket jeg truffet I humorbransjen. Jeg spurte faktisk Golden en gang, for mange, mange år siden. Jeg husker jeg fikk nykommerpris på komiprisen 2007. Så vant Atle en eller annen pris. Och så var vi på ett eller annat frukostmorgonprogram i lag eller en eller annan grej i lag. Jag tror det var första gången jag pratade med Atle. Och så syns jag bara han var så jävla hyggelig. Och på den här tiden så tog ju Golden med mig som supportkomiker. Så jag började spurt honom, är Atle så jävla hyggelig? Eller fucking säger det skuespel? Han bara, det är bara så han är. Jävla hygglig fyr. Jag har druckit med Atle. Druckit med ganska så snyden som han. Och det var utelukkande hyggelig. Men det är klart. Hela den här saken är ju bara fucking det är bara trist. Jag hörte faktiskt en annan norsk humorpodcast där de pratade om hur göj den här saken var. Och jag klarar bara inte att se nå. Det är ingenting göj i det. Det är bara trist för alla involverade. Och så ska det ju sägas när Hege Storhaug och Kjetil Rollnes kritiserar det för rasistiska uttalanden så ser det inte bra ut. Det gör inte det. Och ja, nej. Vad man ska säga för något? Det blir ju en straffesak. Jag måste säga den enaste delen jag inte skönner, och de här kommentarfälten är ju helt fucking sinnsides. Jag menar, kan man egentligen förhålla sig? Jag så en det har varit skrevet massor om det här, men någon i Dagsavisen som skrev jag är så lei av att läsa om Atle Antonsen att man ska tänka på han i den här saken. Det är så, kan det som ber dig tänka på Atle Antonsen i den här saken? Alla officiella ut, allt som har varit skrevet i media har ju utelukkande, förståelig nog, tatt Sumayas i side i den här saken. Uforbeholdent. Men hvis du driver och läser kommentarfältet så är det selvfølgelig en annan sak. Och där står det ju hinsides horrible ting. Selvfølgelig, som det alltid gör. Den värsta taken var väl han är en, vad fan han heter, Sharif. Är det Tommy Sharif? Jag måste googla. Det är länge sedan han har varit i. Tommy Sharif, som vill gick ut och sa något sånt som att vad gjorde hon på bar? Det är ju inte haram eller vad fan det heter. Jesus Christ. Jag menar, snack om att du klarar att ha en take som är värre än det där klinisk hjärnedö sofa-rasisten. Det är ganska imponerande. Så nej, jag har inte någon hot take på det här. Det är bara fucking det är bara trist. Men det var det jag skulle säga. Trist och oacceptabelt självklart. Och var det ett försök på humor så är det väl så igen. Det var en grej i klassekampen idag. Vi ser när vad var sa för något. Det är som heter Amy Black Niai. Jag är osäker på vad som N-D-I-A-Y-E. Så beklagar hvis jag uttalar det fel. Niai vill jag sagt. Uansett, Amy Black säger, selv om Atle Antonsen hade framfört spöken om Sumaya Jirda Ali på en scen, ville den fortsatt inte varit morsom. Det är så, nej, jag lurer lite på gitt information vi har fått. Hvordan det i det hele tatt, du kunde säkert konstruert en sketch. Jag menar, du kunde garanterat konstruert en eller annan form för sketch hvor den scenen som utspart sig mellan Sumaya och Atle blev brukt i en punchline. Men per nu, per måten det är framställt på, så är det ju väldigt, väldigt vanskeligt att se för sig. Så sån är det. Och så blir man ju prägad. Det är ju inget tvil om att hade det varit en komiker som är min, hade det varit Örjan Bure som hade gjort det här, så ville det varit att chilla lättare och bara uforbehållet sabla ner. Man blir ju prägad av att man liker någon. Det är det ju ingen tvil om. Det enaste i efterspel av det här som jag inte helt skönte nedsabling av var debatten. Alltså debatten hade inviterat Sumaya till en ansikt-ansikt-prat med Atle. Och det ser ut, igen, kommentariatet i media ser ut att vara enig om att det var en helt taktlös och idiotisk ting att göra. Och be ho möte ansikt-ansikt med person som har som har trua från hennes ståsted. Jag klarar inte helt att skönna varför det var så utelukkande grusamt. Jag menar, du är ju i din fulla rätt att säga nej, och det gjorde du ju. Men att det var en form för övertramp och övergrepp. Jag menar, det är ju värt att tänka på. Jag är ju väldigt stor fan av begreppet restorative justice. Jag vet inte helt vad det heter på norsk. Uh, Ja, men på den engelska beskrivelsen i alla fall, restorative justice refers to an approach to justice that seeks to repair harm by providing an opportunity for those harmed and those who take responsibility for the harm to communicate about and address their needs in the aftermath of a crime. Och det här brukas ju också i grusomma drapsaker och övergrepp. Det klassiska exemplet är ju efter Nokas-ran där Koro ene mötte, var det 7 man? Och en av bankansatte mötte han ansikt till ansikt. Men selvfølgelig så är ju det, då fordrer det ju att offre är villig att möta gärningsperson. Och det var Sumaya uppenbart inte i det här tillfället och det är helt fair enough, selvfølgelig. Men poenget mitt är bara, det är inte ett övergrepp att spör. Det är inte helt taktlöst att spör. Det är faktiskt, vill jag säga, ganska respektfullt att behandla som ett vuxent människa. Som uppenbart har upplevt mer fucking hets än de flesta i Norge, vill jag tro. Och därmed vill jag tro, jag har huden nog till att motta en invitation. Nu aner jag inte heller om Atle hade varit intresserad i det. Det hade i hvert fall blivit något jag hade sett på. Det är det ingen jävla tvil om. Och så är det vanskeligt att veta vad man ska göra. Du må ju bara lägga dig flat. Det är liksom inte så mycket... Ja, nej. Det är en fucking trist sak. Det är väl flera ting som ska komma fram. Och så är det ju en politisak. Och så är det ju många som stöttar anmälelsen. Och... Ja, det kan man ju... Det är ju en ärlig måte att göra det på. Och ja, hvis du vill göra det till en politisak så är det ju uppenbart en politisak. Och det är nu en politisak. Så kan du diskutera om det är den rätta måten att gå fram på. Men igen, hvis du vill inte bara stille den ansvarliga ett ansvar, men i tillägg understreka ett poäng med att den här typen ting sker utan att det involverar profilerade personer hela tiden, så är det selvfølgelig. Så det är mycket fram tillbaka. Det är vanskligt. Jag kan inte komma någon bastant jävla påstående här annat än att det hela är fucking trist. Sånt som det framstår är det uppenbart oacceptabelt. Hvis det verkligen var ett humorförsök så skulle jag likt att veta vad tanken bak var. Jag menar, till och med det jävla... Ja, det var någon som sände mig det hulsker på vårt lilla land hvor han pratade om höje NATO-knäluft. Och det, av och till är det bättre att bara hålla käften. Av och till är det bättre att vara sån, hej, jag fuckar så totalt jävla upp. Jag aner inte hvor det här kom ifrån. Jag må gå någon runda med mig själv. Som det så fint heter. Så får vi se. Men uansett, jag är nu med i mission. Och till de ytterst få som har kritiserat mig för att jag ska vara med. Ja, men här får du det där. Alltså, jag har så jävla ambivalent syn till hela det där. Alltså, du skönner ju. För det första, hela den här praten om cancellering. Åh, ska de cancellera Atle? Hvis du bara söker namnet på Twitter så är det så jävla mycket diskussion om det. Och cancellering är ju ett idiotiskt begrepp att bruka i akkurat det här tillfället, i alla fall så långt. Det är klart, alla arbetsgivare, alla som är involverade, men när Discovery går ut och säger att de inte ska fjärna gamla episoder av Kongen befaler, där är det sån, nej, varför skulle de det? Jag menar, det är då det börjar gå lite fucking över stock och sten. Så det var faktiskt ett intressant intervju med, vad fan heter den podcasten? Det var i alla fall ett intervju med han som styrer Comedy Cellar i New York, Norm heter han, som pratade om varför han valde och och ta Louis C.K. in i varmen igen i förstånd av att låta Louis C.K. stå på Comedy Cellar efter allt det här MeToo-helvete. Som han stod bak. Och då pratade de om cancellering som begrepp. Och det som väl skiljer cancellering från det att ska stå till ansvar för ting är väl det att du ska gå att du ska bli en slags person av någon grata. På generell basis. Du ska inte bara stå till ansvar för det du har gjort. Och det här är ju, det är ju det eviga paradoxet. Att de folkan som vill engagera sig väldigt starkt i en sån här rasismrelaterad sak också vill vara de första till att prata om rättfärdig behandling av kriminella som har zonat gjort upp för stabfasé. Att det är viktigt med rehabilitering och komma tillbaka i samhället igen. Så vi får se hvordan det spelar ut. Men idén att jag inte skulle ställa upp som vikar i mission på grund av den här situationen. De kan, jag menar då kan du fucka sin helvete av. Inte send mig de meddelanden för det gidder jag fan inte att höra på. Det är så förbannat genomfört, hjärndött. Och blir vi och prata om det här i mission, det vet inte jag. Det är upp till de som styr det programmet. Jag har så vitt jag vet lite med hur saker som tas upp och gör. Och så kan du bara vara med där och förhoppningsvis blir det en göj seans. Så oavsett. Ja, och när jag nu först var inne på det kanceleringsgrejen, jag hörte på Subjekt sin podcast hur de pratade om Seinfeld borde kanceleras. Och jag klarar fortsatt inte, vem är det som menar att Seinfeld borde kanceleras? Jag vill bara lade ut på Twitter. Vem är det som menar att Seinfeld borde kanceleras? De hade en lång jävla debatt om det här. Utan att det var ett specifikt exempel på någon med någon form för fuckings plattform som vill kancelera Seinfeld. Kanske jag tar fel. Danby hev sig med i samtalen. Det virker bara som en sån här total fuckings. Du kan da inte bara se en kommentar. Det är lika idiotiskt som att jag skulle säga. Här fick en melding om att jag inte borde stilla upp på mission. Någon provar att kancelera mig från min nya roll i en episode av mission. Nej, det är en fuckings dildo på nätet. Det är inte det samma som någon fuckings folkekrav eller folkebevegelse för någon verdens ting, så gick ned det där jävla evinnerliga försöken på att skapa en kunstig kulturkrig är så förbannat lite produktiv och dräpandes döll i längden. På samma måte som subjekt, många subjekt fans vill prata om att folk är så led woke-greja. Ja, men folk är fan med led den här påtvungna anti-woke-greja också. Gick docker helt fuckings ned. Ingen prov att kanslera Seinfeld. Med bekänt. Men oavsett, jag hade ett par intressanta ting förra uke. För det första, må jag bara säga, jag var i Lillehammer. Jag pratade om det här i förra Patreon-bonusepisoden. Men jag ville bara säga, tack till alla som mötte upp. Det var jävligt göj. Bra att få kört igenom ting. Showet Apokalykke begynner att bina. Jag begynner att få lite struktur på ting. Men efter showet, så jag var ju där alena, jag hade inte med någon supportkomiker. Jag måtte övernatta för de sista tåg gick så jävla tidigt. Sista tåg tillbaka till Oslo gick så jävla tidigt. Men efter showet så var det någon som kom ut från den gastropubben som är i närheten av Nickers. Och sa, hej kom in och ta öl med oss. Och jag svarte som sant var, jag ska bara gå och lägga ifrån mig tingen för jag hade... Jag husker inte vad jag hade. Jag hade någon vannflaska och något ditt och datt. Så jag bara ville... Ja, jag ville ha den här kline. Åh, kan du... Någon plats är bara sån här nekt att släppa dig in hvis du har med dig. Oavsett, hotellet var så rätt i närheten. Att jag sa, jag kommer tillbaka. Jag ska bara lägga ifrån mig ting. Så till den dama som sa, kom hit. Varpå jag svarte. Jag kommer snart tillbaka. Jag kom tillbaka. Jag gick in. Problemet var att jag huskar knäaktigt hur de sa att de satt henne. Och jag var lite på avstånd. Så jag har sån här tidvis ansiktsafasi. På gott och ont. Av och till är jag glad för att glömma ansikt. Av och till skulle jag verkligen önska att huska ansikt bättre. Men jag gick tillbaka på gastropuben och gick in och såg mig runt och ingen sa ej eller vinka. Så jag satt mig i barn och så drack jag en Moskva mjul och så var det bara ingen som dukade upp. Och det här var kanske inte mer än ett kvarter efter att jag pratade om det. Så poängen mitt är bara, jag kom tillbaka. Jag hållit mitt ord. Jag såg dock bara inte. Så sorry. Raincheck på den drinken. Och dagen efter på så skulle jag vara... konferensier på ett arrangemang på litteraturhuset i regi av Norske Penn som skulle handla om yttringsfrihet. Hvor de hade fått in några färska komiker från, jag lurer på om de hade gått en annan humorlinje på en folkehögskola. Och tematiken var liksom, jag hållit en introduktion hvor jag pratade om humor, yttringsfrihet och mina erfaringar. Och så var det åtta av de här unga människan från 19 till upp i 20-åren som skulle göra stand-up med yttringsfrihet som baktäppe. Och så skulle vi ha en prat efterpå om vad jag syns om det de gjorde. Jag fick helvis prata bort idén om att jag skulle liksom ha en tillbakemelding på var enkelt efter att jag hade varit på scenen. Jag sa, la oss bara samla det upp, för jag syns det är klint. Och kritisera folk jag inte känner. Jag är väldigt tillbakahållen med att komma med tips och kritik generellt. För jag gidder generellt inte att lägga mig upp i vad andra håller på med. Så främst inte någon är lika. Och jag tror faktiskt att jag kan ha något konstruktivt att komma. Men jag var så positivt överraskad. För det första som gick på var tidigt i 20-åren. Och det första hon gjorde var att börja prata om dvärgar och då satt jag där att det kan du inte säga, det heter ju inte dvärgar. Jag har en vits om det här i en ny show. Men att jag på den harde måten har funnit ut att man säger inte dvärg längre. Och så var det, och det var en fyr som gick upp och bara, han var en slags det var en slags Are Kalve inspirerad grej. Eller inte nödvändigtvis Are Kalve inspirerad. Det slog mig att det här ville varit en sån lite mer edgy version av Are Kalve, hur det var sån rasekomponent. Hur han egentligen läste upp ett mattestycke. Och folk gick på, det var en 19-åring där som fan mig pratade om men min sån tematik som jag pratade om, Libya bombing av Jeffrey Dahmer, det är bara vad i helvete. Och alla gjorde en bra jobb. Alla hade särpräg. Det var liksom sån jag prövade ta notata underveis för jag som sagt jag känner ju inte det folk kan så jag har ju bara namnen och räckeföljd. Och så tog jag bara någon notata underveis. Men det var faktiskt sån att när de var färdiga så var jag sån, "Hej, det var du var han." Och du var han och du var ho med ukulele och nej, de var rätt slett jävligt flink. Och det var ett par ting som var sånt satan. Nu är det sån anspänd stämning här och det likar jag ju. Så jag var bara så lättad. Jag måste säga dock är inte bara motbevist mina fördomar mot unga människa och humor. Dock är motbevist mina fördomar mot ukulele som en humorprop. Så det var och så hade vi en relativt kort prat efterpå. Och så hade ju sin det är Norske Pen som är en yttrandefrihetsorganisation och den enda organisationen är liksom kan vara sånt stolt och öppen medlem av. Hade ju sån tom stol hvor det är sån här folk som sitter inne spärra inne i hvor det var i Turkiet och en eller annan plats på grund av, ja att de har sagt det de menar i land som inte har yttrandefrihet. Som är fint och självklart kan vara både rörande och tankeväckande. Bailey sån småklent i akkurat den här settingen. Men det var faktiskt en som gjorde poäng utav det. Så det var nej det var en bra kväll rätt och slett. Och så hade jag en jävlig rar upplevelse i pausen för jag gick upp i pausen för att köpa mig en ny öl. Och hvis dere har vært på litteraturhuset så är det ju en restaurang där. Så jag står i kö med barn och jag står sån att jag står rätt med sidan av ett bord och på det bordet alltså det är ett ganska brett bord men där sätter en dame med assiett föran sig och vinglas och så är det och väntar uppenbart på någon eller någon på dass och sätter och spiser med någon. Men det är liksom någonting emellan menyn så det är också det är ett skille mellan hennes del av bordet och den yttersta delen av bordet och jag står ju i kö. Så jag husker inte om jag tog upp mobilen eller ett eller annat men jag satte tomma ölglaset mitt ytterst på bordet hennes. Och då sa hon sån, du ursäkta mig. Och jag är självklart klar som alltid till att säga ja, vi kan ta ett bild och jep, jag är ganska morsom. Nej då, hon lurte på om jag kunde flytta glaset det. Och hon sa det. Jag är osäker på om hon sa det passiv aggressivt eller om hon syns det var lite flaut att säga det, men jag svarte bara ja, självsagt. Utan någon form för sarkasme. Tror jag. För jag blir så paff av det hela att jag rakk inte att börja himla med ögonen. Så jag var bara väldigt hyggelig. Som jag hör och bör, jag menar. Men i eftertid så är jag sån, jag skönner inte helt varför hon brydde sig. Kanske hon var rädd för att det skulle se ut som hon hade druckit mer än hon gjorde. Men det var ett eller annat med att det var någon meny och några grejer. Det var också så det var sån, det var ett skille mellan den yttersta delen av bordet där jag stod och där hon satt. Men det är ju liksom, det är ju hennes bord. Kanske hon har någon sån OCD-grejer hvor hon bara inte tacklar tanken på tomme glas och igen det var egentligen inte kritikvärdigt och jag liker ju egentligen att folk säger ifrån det blir bara lite sån småklent på ett eller annat vis och så ja och så ja så rockar nu i alla fall vi kom oss fint undan det och det var en enda måten att reagera på var ju uppriktig förståelse för det hon mente det hon sa. Så avslutar jag med att säga att Shabana skulle få en yttringsfrihetspris som betyder att hon väl fick det den här veckan. Och förtjänt, och jag vet inte om jag har nämnt det här, men jag har ju, Shabana nämner ju i negativ förstånd i en vits i vrangföreställning. Eller den vitsen om Kongsberg, kanske jag pratar om det här, jag är inte helt säker, men det är i alla fall relevant igen. Det ligger på YouTube, hvor jag pratar om den Pil og Bue-fyren i Kongsberg, och det var ju rätt efter att jag hade lagt ut den. Där har jag en kritik av Shabana Rehman för hon drev och delte antivaccinepropaganda av en nynazist på Facebook. Och Ja, och kort tid efter det här så kom det ju fram, efter att jag hade lagt den ut då, så kom det ju fram att Shabana var dödssjuk. Och jag kviade mig lite för att, så jag bara sent då en melding. Jag tänker beständigt på, och beklagar om jag nämnt det här för, men jag tänker beständigt på den Christopher Hitchens som sa då han fick kreftdiagnosen att det var flera folk som kontaktade han som man kanske inte hade haft ett så väldigt gott förhållande till. Och så sa han något sånt som att hvis du är i tvivel om du ska kontakta någon som är i en sån situation, bara gör det. För ja, det är värt det. Så jag tänkte att jag sänder Shabana en melding och jag skrev liksom att jag hoppade det gick bra. Jag hoppade det ordnade sig och att, liksom, att vi har väl hade lite sån oöverensstämmelse i förhållande till humor och ditt och datt. Men, och jag tror till och med jag nämnde det Hitchens citatet. Och hon svarte att ja. Hon syns Hitchens hade rätt i att man borde ta kontakt. Ja, det går an att, det var inte något att skvära upp med egentligen. Jag ville bara inte att det skulle, jag ville inte att hon skulle liksom fucking komma över det kläpp eller någon skulle sända det till oss utan att jag har. För jag har ju truffat flera gånger och vi har beständigt haft en god tone. Vi är bara uenige om enkelte ting. Så sånn, uansett. Förtjänt pris till Shabana för det, så skål för hon och jag hoppas självklart att hon blir frisk igen. Och när vi nu först är inne på kräft igår så var det en märklig, alltså jag skötte bara inte helt. Alltså det var ett inlägg, en kronik i Aftenposten om screening för tarmkräft. Och det här kan jag huska. För då jag fick ulcerös kolitdiagnosen i 2006 så blir du väldigt uppslukt i akkurat ja, det att du har fått en allvarlig diagnos. Och då huskar jag läste om eller hörte om hur lite empiri det är för att se si att som preventiv, alltså screening för tarmkräft, det är bara få en koloskopi när det är ingenting som tyder på att du är sjuk, att det har ingenting för sig. Det är dyrt och det är liten chans för att det avdäcker något och så vidare och så vidare och så vidare. Sån här kroniken handlar om att skumman bara, men den handlar bara om att screeningsprogrammet inte är värt det. Men linja jag hang mig upp i som var väldigt rar var att de skrev essentiellt det att skulle få ett kamera upp i röva kan upplevas truende. Bara vad i helvete är det du snackar om upplevas truende? Alltså må vi ha i fucking samtyckeerklæring. När du möter upp för en koloskopi så ska du få ett kamera upp i röva för ditt eget bästa. Så vitt jag vet så kan du också, och det här blir jag har i bakhuvudet vill säga, må gå igenom den grejen på nytt igen. Då fucking du kan, för det första du kan be om att bli bedövd och bli slått ut. Men truende. Ja, det är klart det är cheap att få ett kamera upp i röva. Det ska gudene veta. Jag blev inte bedövd i det hela taget. Jag hade inte en gång fått den här tömningsmedicin så jag var ju full av manskit, går han bara var som du måste komma tillbaka och jag bara nej, nu pressar du på. Jag ger fan inte att du ska dra ut i en meter när oss håller vet och ska jag komma tillbaka igen. Fucking press på. Men upplevs truande för en absurd jävla ting att säga. Det att bli opererad, det att bli skärt, det är det också. Det kan absolut upplevs truande då när någon kommer med en fucking skalpell. Men det är ju för ditt eget jävla bästa. Så det var bara ett jävligt jävligt rar grej och poängtera. Och som jag också bara nämnde, det är ju fan med satan, jag kom över en sån här att jag aldrig ska lära på Twitter. Upp i allt det jävla Elon Musk. Gud, jag är så lei Elon Musk. Det är också det att jag inte fuckings likar han. Jag likar inte trynet på fuckings Elon Musk. Jag likar inte måten han snackar på. Det är inte något fuckings, på ingen måte någon fobi mot autister. Jag bara likar inte Elon Musk. Och han är så jävla... Han är uppenbart god tänker till ting. Han är en god hype man. Uppenbart en god förrättningsman. Jag vet inte vad han har. Han är inte någon fuckings ingenjör. Han är väl god att säga gör det och det. Och så är han ju också uppenbart ett rasshåll av en arbetsgivare. Men det kan du selvfølgelig argumentere for at det er det som må til for å bli suksessrik og alt det der. Jeg tviler på det, men kanskje. Hva faen vet jeg? Men han er altså så... Det at du er et... La oss strekke oss så langt som å kalle han et geni på enkelte felt. Betyr faen ikke at du vet noen verdens ting. Du kan være akkurat like tomskolt tomsing som alle andre når det kommer til andre ting. Som det at han delte den ene fuckings åpenbart fra sånne fake news greier om gubben til Nancy Pelosi som er angrepet med hammer, hvor han bare, det kan være det er nok mer til denne historien vi vet, og så måtte han gå og slette den. Bare det at du deler en sånn ting, Sjekker du ikke nå? Har du ingen? Du fucking Elon Musk, verdens fucking rikeste mann, og så har du null kildekritikk. Du så dum at du går på en sånn side? Hva må du dobbeltsjekke litt før du deler når din helvetes tomsing av en hestkuk? Men, Twitter har jo, og selvfølgelig, det at han... Fuckings, at han fjerner folk fra, utestenger folk som gjør narr av han. Åh, oh, for en jævla, for en pioner for ytringsfriheten. Nei, fuckings, gigantisk ego på en åpenbar drittsekk. Men, fuckings Twitter tillater jo, altså, jeg kom opp en sånn her video fra en sånn konto jeg tydeligvis følger, som er Ukraina-krig-relatert, og så det der at du må trykke på grafisk. Men det sto på, jeg husker ikke om det var om det sto på russisk eller ukrainsk, eller om jeg bare ikke leste beskrivelsen ordentlig. Men det visste seg å være en fuckings... Så jeg bare trykker på videoen, og ser åpenbart noen som filmer noen som avhøres. Noen som har det tungt, og så... Noen som har det tungt, det var noen måte. En fuckings krigsfange. Og han snakker på da, vil jeg tro, ukrainsk. Og... Jeg skjønner selvfølgelig ikke hva han sier, og så klepp det tydeligvis det senere tidspunkt, og fyren ser verre og verre ut. Jeg lurer på om det tre forskjellige klepp. Og så plutselig så setter han og prater. Han setter liksom opp mot en sånn fjellvegg. Og plutselig kommer det bare en svær fucking slegge og knuser hauen, og så slår han ihjel. Og det sånn, satan! Det var ingenting... Det var ikke godt nok forklart at det her var en fucking henrettelsesvideo, men når folk liksom skal sette at noe er grafisk og mulig forstyrrende, så det jo sånn... Ja, ja, absolutt. Det bare det å se denne personen bli avhørt, eller hva faen enn det for noe, eller den pressen til en falsk innrømmelse, gudene vet. Det tydelig at han ikke helt spilte på lag siden de fucking knuste høyene på slutten. Jeg skulle ønske det var litt bedre. Ja, grafisk liksom, det kan være så mye. Forstyrrende kan være så mye, men det der var fucking forstyrrende. Så er det ingen vei tilbake. Jeg er for sør for det der faenskapet. Det gjør noe med det i lengden. Og se sånne ting. Og i det her tilfellet søkte jeg det egentlig ikke opp, men... Ja, nei, det selvfølgelig... Ja, det fucked up. Samtidig så blir det en sånn understreking, fordi det en fare med all sånne fuck... Ja, når den raketten slo ned i Polen, og det plutselig var sånn, helvete, plutselig, så vi inne i fucking tredje verdenskrig her. Men... Etter en viss stund så blir liksom alle dekning av selv så nær og horribel konflikt blir abstrakt på et eller annet vis. Og så ser du en sånn der jævla video, og så får du en sånn, satan, det det her som faktisk foregår. Det det her det, ja, faktisk handler om. Så det var i bunn og grunn en slags, ikke at du trenger noen jævla påminnelse. Jeg vet ikke, hva det som skjer når man blir eldre, når man bare ikke kan... Hadde jeg vært tenåring og sett det, så ville det ikke vært det samme. Men det er jo fordi man har faen ikke ferdig utviklet sjelsevna. Så, faen vet! Uansett, skulle jeg avslutte med noe så jævla fuckings... jo, det var en ting jeg hadde lyst til å sjekke opp, fordi jeg liker Alstaheim i Aftenposten. Og det her tok jeg jo bare... Det her tok jeg jo bare... Vi ser av på ukommelse. Så jeg må bare sjekke opp. Skal vi se. Jeg bare prøver å finne. Jeg bare prøver å finne en spørreundersøkelse. Fordi jeg ganske sikker på. Altså her er greia. Alstaheim skrev en... Alstaheim skrev en kronikk om... SV, og deres forhold til NATO og USA og alt det der. Og så skrev han sarkastisk om at man må vokse opp. Det enkelte som vokser opp og tilpasser seg verdensrealitetene. Men da skrev han, og det mulige er bare at jeg synes det var noe nedlatende mellom linjen, men da skrev han blant annet at SV i 2005 programfestet at USA var den største trusselen mot verdensfreden. Og vi skal selvfølgelig lese det nå i 2022 og tenke, åh, helvete for noen idioter. Poenget mitt er, på det tidspunktet, så syns et flertall av europæere og mennesker i muslimske land at USA var den største trusselen mot verdensfreden. Jeg lurer faen meg på om... Ja, det var flere undersøkelser som ble gjort av det her, men altså, jeg tror på verdensbasis kan det faen meg gå så langt som å si at det her var verdensopinion. Det var en gemen og folkelig inntrykk basert på det faktumet at krigen mot terror og invasjonen av Irak herja på sitt fucking verste. Og jeg tror til og med du kunne argumentere for at det stemmer. Så ja, verden har forandret seg siden 2005. Men det betyr ikke at det man sa i 2005 var feil, selv om du kan argumentere for noe annet i 2022. Det var hele fuckings poenget mitt. Alstadheim. Så, et par tips, fordi jeg har som sagt shite to do. La meg si, jeg kommer i dag, hvis du hører det her på fredag, så er jeg support for Hans Magne Skar i Mysen på Slakten, tror jeg det heter, pub. Fin, fin plass, drevet av fortreffelige folk. Og på lørdag så er Hans Magne support for meg i Elverum, sentral scene, og der er det bare rundt 10 billetter igjen eller noe sånt per nu. Så får jeg bare gir hvis dere har lyst til å komme på det showet. 7:30 på lørdag, sentral scene Elverum. Testshow med nydelige Hans Magne som support. Hans Magne skal jo reise til India, og jeg vet ikke, han skal... Jeg lurer på om han sa, det her kan jo være noe jeg har drømt, men jeg lurer på om han skulle være med i noe sånt en sekt, noen meditasjonssekt eller noe selvmordssekt. Gudene vet, han skal i hvert fall, han skal gjøre noen interessante ting i India i noen måneder, og jeg kommer til å savne han, så derfor er det bra at han er med på årets siste testshow for min del. Og så er selvfølgelig billetten til Apokalykke der ute, dagsoras.com eller apokalykke.no. Premiera i Tromsø nærmer seg utsolgt med stormskritt 17. februar der. Førpremiera på Finnsnes er nå lagt inn på hjemme på turnélista også. Det blir knall, og jeg gleder meg. Men et par kjappe tips. Skal vi se. Jeg har faen meg helvete her en kveld. Så jeg var litt fjern, kan man si. Litt fjern, kan man si. Godt humør. Sent på en natt, alle andre lå og sov. Jeg bare bestemte meg for å kose meg. Og kom inn på en kanal som heter Space Ice. En YouTube-kanal som heter Space Ice. Som går igjennom Steven Seagal-filmer. Blant annet også igjennom sånne klassikere som Kommando med Schwarzenegger og Cobra med Stallone. Men han har en hel greie hvor han går igjennom. Jeg tror faen meg han har analysert alle de nyere Steven Seagal-filmerne, og alle heter Worst Movie Ever. Det er altså så inn i helvete gøy. Du trenger ikke å være fjern fra flere av deg. Det er altså så sykt morsomt. Og med stemmen, den monologstemmen som han er fyren har, og de påpeker bare de plottholdene, og den latskapen, og de dårlige greenscreenene. Det er noe av det gøyeste jeg har sett på evigheter. Fuckings Space Ice på YouTube. Gå igjennom alle de Steven Seagal-greiene. Det er så inn i helvete gøy. Satan for det grusomt menneske Steven Seagal er. Og så må jeg anbefale en skive. Jesus, hva faen heter skiva? Bandet heter War Lung. Og de er virkelig... Helvete. Det er den jeg har hørt mest på i det siste. Jeg husker faen ikke hva den heter. Men altså, hvis du liker... Hvis du, som meg... lurer på hva i faen som skjedde med bandet The Sword, som var helt fantastisk. Jeg mener, Gods of the Earth og Warped Riders, alt det. Jeg mener, The Sword var et fantastisk band. Jeg husker jeg så dem live på Parkteatret, og det var helt knall. Vultures Paradise. Vultures Paradise av War Lung. Hvis du også lurer på hva som skjedde med The Sword, og skulle ønske The Sword var sånn som The Sword en gang var, sjekk ut War Lung. Hvis du liker Uncle Acid and the Deadbeats, hvis du liker witchcraft, jeg mener, hør på låta som heter Demonocracy. Den er så jævla, ikke bare er den witchcraft-inspirert, den er inspirert av låten Democracy av witchcraft, og den her heter Demonocracy. Men War Lung med Vulture's Paradise, fortreffelig psykedelisk doomrock, og akkurat det man trenger på en årstid som det her. Så der var det to gode tips, men helvete dere kommer til å flire denne Space Ice, det er altså så inn i helvete gøy. Steven Seagal for life, måtte han aldri slutte å lage film. Jeg kommer aldri til å se noen av de filmene, men så lenge denne YouTube-kanalen holder meg oppdatert, så er det alt man trenger. Så der så. Det var hele greia. Som sagt, bonusepisoder, bonusmateriale, alt sånt her fanskap, patreon.com/dagsoras. Jeg spilte inn et intervju denne uka med Yngve Hammerlind om veldig fin prat om norske fengselssystemet. Han en mann som har studert det store deler av livet sitt og har særdeles peiling. Den platen kommer ut på Patreon neste uke. Og så må jeg se når jeg slipper den som en vanlig podcast. Det mulig jeg venter til januar, for jeg vil prøve å komme i gang med å gjøre litt intervju. Når jeg liksom får showet ferdig og får ja, alt det der, eksterne ting under kontroll, så skal jeg begynne å gjøre flere intervju. Men de på Patreon får høre det intervjuet før resten av dere. Hopen! Så vi høres igjen neste uke. Ta vare på dere selv. Tjo og hei!